viset så var det ju en väldig folkblandning förstås, och patron han likan och inte det värre, för det vart liksom liten opposition. Folk, de ville liksom börja greja lite grann själv, de tyckte de hade det för dåligt. Men han hade i alla fall bua här som de fick handla på, och på det viset så vart det med det som namnet jag talade om. Men så bar det sig till så att på andra sidan gränsen så hade de något mycket billigare och gott mjöl, sa kärringen att de hade. Så då sa de till patron, det var förresten farfar min, och så var det en som hette Andreas på Bruser, att vi har pockat till att få kontanter, sa de, och inte dessa lappan och handla på. För vi får mycket billigare i Norge. Och denna kassören de hade där på bruket, det var en som hette Söderman, den var förfärligt snål. Och han ville inte vara med på detta. Men då sa Andreas till patronen att det är inte mer gött på Söderman än det är kött på ett yxskaft, sa han. Vad menar du med det, Andreas, sa han. Ja, det vet väl patron själv att det är kött på ett yxskaft, sa han. Ja, då var det då till det att han fick lov att betala ut kontant, och då började jag och handla i Norge. Och de skulle på sparkstöttingar och på kälkar. Och jag minns det inte längre sedan, då var det ju nedlagt detta smedbruket då, men så började jag göra massor här istället. Och då körde på vintertiden, då var ju kanal stängd och det var omöjligt att få fram något slag, så då körde de till stationen vid Mysen i Norge. Och då kom det långa rader med hästekörare.
Det körde massan dit?
Det körde massan dit, ja.
Aha.
Och då vet jag, det var så billigt, så jag vet att en far kunde skicka med en tomsäck och fick 14 stora granne limper för 2 kronor. Det var andra tider det, eller nog. Nu kostade det en liten mjölk alltså över 3 kronor. Och, men i alla fall, han far, han var liksom lite virent och sig, så han stannade inte helt på bruket då utan att börja med, utan så han var i Oslo på en, Christian heter det väl den tiden, på en köttkvarnsfabrik, och det tror jag han klarade sig riktigt bra, för den här förman sa till henne att du ska inte behöva börja akkurat med ett om öran, sa han, utan du kan komma vid Duggerslöte. Och det var ju en par timmar som öran som han fick ledigt av, så det gick, men han trivdes nog inte där heller, för sen så kom han tillbaka och då kom han upp till Köppom, till bruket där. Och där var han några år, men sen så kom han ut på Dalsland till ett bruk i Nössemarka som heter Strand, ett sagobruk. Men så kom han då därifrån, jag har papper än idag, när de skrev den här ifrån bruket att han skulle få lov att komma hit och få arbete. Var allt. Han var nog jämt som en far för dem, denna gamla patron blir sagt, för han skrev då att han hade inte skaffat någon ställe att bo akkurat med som. Men när han talade med far, han stod där att de skulle få bo i hos honom till dess att de kunde skaffa dem ett ställe. Och då skrev han det att han skulle låta sin skeppare gå inom där på strand med båten och ta med det i fattiga grejer de hade då upp till bruket. Och för då hade han far gifta sig och de bodde där då, men så kom de hit till bruket, och sen så han varit här i alla år ända till han dö. Och där har vi växt upp här på bruket.
Vilket år dog far?
Han dog 1958. Jaha. Så det är inte så länge sedan.
Han var gammal?
Han var 87 år då. Ja. Och han var en sån där som gjorde akkurat allting. Han var rörmokare och han grejade med både det ena och det andra.
Jaha.
Så där på brukhuspatron, där var han hövlare. Och sen har varit han maskinist på Saga då, de sista åren innan han fick sluta.
Han var mångsidig i sina yrken, han kunde mycket då.
Ja, han var det, han, och det gick riktigt bra för många dagar. Jag vet, han snickrade möbler och han var smid, han var smiddat bönnen och grejer.
Ja. Mor var härifrån Töcksmark.
Nej, och mor, hon var ifrån Väse.
Hon var ifrån Östvärmland.
Ja, det var hon.
Jaha.
Och det, hon sa det att mormor var en növa lonslag i, så det gick väl igen kanske lite grann på henne.
Ja. Men far var härifrån?
Far var härifrån, ja. Farfar var ifrån Lilla Boda, heter det, Lillebohage i Blomskan.
Ja.
Men det var en sån där konstnär som gjorde akkurat allting. Han var med, en han drog faktiskt upp den första telefonlinjen härifrån till Lennartsfors.
Farfar?
Ja, det gjorde han.
Det var länge sedan det?
Ja, det var väl 1874, tänker jag. Yes. Men det var bara den linjen då, så det var väl kanske en lokaltelefon på ett vis.
Ja.
Men jag vet, det var en gubbe som heter Svensson, han arbetade här på bruket, men då var det så att patron Bisert, han låg ju i affärer och han väntade ett telegram ifrån en ställe, och det var inte när de fick gå till järnvägsstationen i Åmot och få det här.
Oj.
Och då så sa till Svensson, nu får du gå sån. Och gå, nu får du gå både natt och dag, för jag väntar telegrammet. Ja. Och Svensson, han strök iväg förstås, men han hade några släktingar bort i Karlan i Kärring som heter Kutumarta, och han strök in till den, och där var han, alltså, det var väl en 4 dagar innan han kom tillbaka. Och patron såg han när han kom till, det var inte likt en lag, hör har du varit? Ja, telegram kom inte för mig sista tag igår kväll, det sa han.
Här kom det med tåget.
Ja, han trodde det förstås. Ja, så var det. Det är allt så det.
Men det var gamla Elof Bisertet där.
Det var far till Elof.
Ja, så det var inte
finansministern. Han hette Johan Niklas.
Det var inte finansministern då?
Nej, det var far hans.
Jaha, visst. Det var, ja. Det var den gamla, riktigt gamla tiden det.
Ja, just det.
Ja.
Han dog ju 1913, den gamla patron.
Jaså.
Bisert, ja. Men då hade det ju gått baklänges för de mesta Töksvarsbruk, men så det, idag var det väl Lennartsfors.
Ja.
Ja då. Ja, gamla. Ja, det har ju klart att det här efter gränsen så har det varit mycket rara gubbar, och för att det, de säger ju det att för länge i världen så kom de ju alla som hade gjort något ont, förbrytare, så kom de hit upp till gränsen i skogen och gömde sig så att de inte kom åt dem. Så det är väl inte någon vårdlig fin härstamning vi har, men i alla fall så har det väl bättrat sig på de sista åren. Det var klart att de talade om, jag kan ju nämna en sak till för en smedtigare, det var så norskarna, baggarna som vi segrerade, kom över gränsen, och det var strax före jul och isen var stark och det var kallt, så de hade väl liksom samlat sig och skulle bränna kyrka i Fågelvik. Då kom de här uppifrån bruk och öst ifrån Halmdal där och skulle liksom mota dem då. Men det var ju akkurat före jul och de tyckte inte de ville ge sig till oss löss så där nere helga. Utan då gjorde de över att de norskarna skulle ta ut en och svenskarna skulle ta ut en som skulle mötas på isen och löss, ta ett riktiga famtag. Och den som var värst då, om det var en svensk då, skulle det segas att svenskarna hade vunnit, och tvärtom. Och det var en vådlig stor förfärlig smedräng här uppifrån bruket vid Töksvars. Den tog de ut då. Och han mötte denna baggen på isen och han knäckte nog till så att han stup kråket över ända där. Och den med sig var det gjort, och då gick de hem och så hade de halja.
Ja. Det var ju en trevlig uppgörelse. Ja, ja. Svensk sida av
det. Ja. Men då, det är klart att det har varit mycket originaler och raringar. Det vet inte, det är det. Jag talade om sist då att det var en gubbe som de kallade Funken uppe i Törspen. Och det var en rediga raring. Han var nog både glad i det starka förstås, och så han var utan det här då nere i samhället där på Bune den tiden, så sålde de både brännvin och vin och öl, och han fick sig väl något skäckelig start, så att han trodde sig inte att köra hem med hästen, utan den sätter in i kvarnestall och gubben han ruslade iväg och gick. Men när han kom halvvägs upp till ett ställe efter vägen där som de kallade för Pusse, så datt han i kväll och var liggans. Och det började att snö och snödde fart hela natten, så gubben var insnödd och nedsnödd där. Och så när de kom med plogen och möran med hästarna då, så plöggde de upp under. Dagen utan snön tog skyna, och så sa han, det var tur jag inte kom hit till Per på Pusser, utan för då hade jag väl frös ihjäl också. Ja, den funken, det var en riktig raring. Han gick efter vägen där och man var dålig gammal, och han hade två käppar. Och det hade varit en ny präst här i Sokna, en hjälpepräst. Och då var det så att Östervall, det var annex till Töksmark här, och han körde dit upp, och det var väl den förrättningen han hade. Och då åkte han funken. Och vad är du för en gutt, vad är du för en där, sa han. Och gud du gutt, lätt mig åka. Ja, han hjälpte han upp i kärra, och det gick en stund, och han var nog nyfiken funken, så till slut så sa han det. Och vad är du för en dräng där, vad är du för det? Ja, sa han, jag är den nya pastorn här i församlingen. Åh gud du gutt, och släpp mig tå, och släpp mig tå, sa funken. Ja, det är så. Vi hade en kyrkväktare här, en gammal Vilhelm i Sandvika. Det var nog så förskräckligt farligt och stöt länge i käft, så det var jämnt vådligt. Det var förskräckligt många skrönor efter det. Han höll på att gräva en gång och hårt var det väl och bedrövlig ner i det hålet, och där kom en gubbe ifrån honom och jag gick förbi där, och så sa han det att åker du gräver att några vill hem, sa han. Det är att en dö, sa han. Det var inte mer med det. Och sen alltså var det en gång vi hade en kyrkvärd där, och den var så farlig till att sjunga, och det var det som åker i sångsolo eller vad det var, så brydde han sig med det där och gav sig med och sång. Och så var det väl en väldigt svär sångerskola som stod på argeläktaren en söndag och skulle sjunga solo. Och denne gubben, han var kyrkvärd, så han satt i en liten bänk fram igen där bort med predikstolen. Och Vilhelm, han kom bort fram till kyrka, och så strök han i ögonen bort till gubben och så sa han, nu tiger du, sa han.
Ja.
Jo då, det är klart att denne Vilhelm, han så hade han fått för sig att jorda var flat som en pannekaka. Det trodde han stött, och det höll han på med. Och han diskuterade med prästen om det här, och så sa han, du har väl läst Bibeln, du som är präst, den kan du väl utan till, sa han. Då har du väl sett att det står om jordens fyra hörn. Jo då, det är klart prästen har sett, ja. Har du någonsin sett ett klot med fyra hörn på? Men då, Vilhelm, han är borta, han är död för några år sedan, han har gått. Och originala, de försvinner mer och mer. Det är klart att denna tia, den med jäkt och allting, tuckant, så blir det så. Men gamla historier, de lever igen, det är klart att de är efter dem. Då var det ju så då, så vi kan ju tala om att det var då 1940 när tyskarna kom till Norge. Och då den 9 april, då var det färd till de Töksfors. Då kom de med allt det de hade, både spannmål och havresäckar och kanoner och det var något vådligt. Jag hade en lastbil den tiden, men den var då inkallade den hög, så jag var i Arvika med den om lördagen. Så jag, och då på en natt att Lutbers körde dessa bilar till Skövde. Så jag kom inte hem förrän söndagen då. Och jag var över med gubben då, för då var det jämn, precis fullt med militärer och norskar kom. Hörstön. Och de visste inte sidra och armar råd skulle hjärta alla dessa hästarna. Men till slut så fick de dem iväg dem, så de fick ha dem på travbana i Årgäng. Men där var det fullt. Och i mig som hästar det var. Och folk så tog alla slag. Och dessa norskan, de var så rädda, de påstod de hade tyskan i ryggen på sig. Mm. Men det var inte så farligt där. Men det är klart att de hade väl fått hört några rykten bort längre in ifrån land. Och... Men det var några hemska år. Oj, det var färd. Jag hugger 1940 om pingstäftan. Då var jag inkallad. Men jag hade då fått permission och så jag var hemma. Och då bodde det en 25 stycken uppe på andra våningen här. Och då var det givakt. Och de skulle iväg till gränsen och i mig de var rädda. Och officeraren de grät och gubbarna de hade väl fått sig lite till att styrka sig med det. Men jag hugger de krak i dika här och drog börsen efter sig. Och skulle iväg. Men som tur var så gick det över den gången också, så det har varit lite nära, men det var nere många gånger. Och hit kom de folk ifrån hela Sverige, det var ifrån alla de landskap vi har och det var många. Så de mesta som kom söderifrån, de begrep ju under slag att vi sa er heller. Så det var innan de varit van vid. Så det var liksom en förbistring. Ja.
När norskarna kom, det kom hela familjer och det kom bohaget och alltihop.
Ja, kära du, de kom med gamla grinnkärror och med allt och de plockade med sig havråd till vad jag tror det var i kärringen som hade en gammal vävestol med sig.
Vart tog de vägen med detta?
Ja, det var då en stagnation här nere vid i samhället då, men sen så skickade de dem iväg och de kom ända till Filipstad.
Jaha.
Men mycket av dessa gamla grejerna, de var ju igen här förstås och det tror jag att det är igen än idag.
Jaså?
Ja. Men det är klart att akkurat här vid gränsen här, vi förstod dem ju och vi gjorde så gott vi kunde och det vart allt många som vart igen här idag. Mm. Och det är ju så här att det är som det var en gubbe som heter Peter Hökebord uppe vid gränsen uppe i Östervall och han hade skutit huk. Och det så var han på norska sidan med benar och skulle få betalt. Mm. Och då sa den här gubben som tog emot, det är väl icke svenska huk du har, Petersson. Och jag sa, Peter, de flyger om Harare där uppe i gränsen, sa han. Och så blir det här, är det om Harare. Det är många ingifter från Norge, både kärar och skämfolk. Ja. Vi har en liten söndötter som bor uppe och är norsk.
Jaha.
Ja. Ja, så det är ett väldigt blandspråk här.
Ja. Ja. Sen var det väl... Under hela beredskapstiden, förläggningar och svensk krigsfolk överallt här i
Tyskland. Ja, men det var ålgrått överallt. Det var militär i varenda buske här.
Ja.
Och det var förläggningar, de hade tagna papphus,
ja.
Rönne Cooper
ja.
och allting. Och ja, det var fullt överallt här. Det var, för det mesta så var det en 20 000
ja.
Som låg runt i skogen här.
Ja.
Så att så det har vi, och runt denna stuga hade de grova värn och förbindelsegångar, så det var jämst som Rötebo överallt.
Ja, så. Mm. Ja, ja. Jag låg i hån under de där åren.
Ja, så.
Så jag kommer alltid ihåg.
Ja. Ja, så du.
Ja. Ja, det var någon gång, det var väldigt spännande. Det var väl 40... tror 40 eller 41 jag går.
Ja, det är det. Ja, 41.
Det var givakt, som det heter.
Ja, just det, just det. Det var en förläggning. De hade vakt här bort i Mellahån och här på ett, eller ett berg som de kallade för Käringberget. Och där hade de idag ett tält som var, som de låg idag, och de andra var ute. Och det var en skollärare som låg i detta tält, och så var det trångt och bedrövd. Och så var det en här bortifrån, ett grannstug, och den, han kom in och skulle lägga sig, det var ingen plats. Men han började skubba sig under armarna och rev sig på ryggen och ugga sig. Och ha, när skolläraren, han trodde han hade lust, så han karade sig upp, så då la han sig ner. Ja, det var mycket persaser.
Säkert.
Och här borte längre sjö här, där hade de en matsal, och där fick de äta då. Men där ställde de gamla gubbarna upp i kön och som var här ifrån stugan och var med och ät jag.
Jag minns jag var där borta vid Hån då under i år, så brukade jag gå ner till en tullare som heter Nordmark, ja. Han hade en radio som kunde ta in norska illegala sändare och sånt där.
Ja, sådär.
Så vi hörde mycket sån där propaganda som hemifrån de skickade ut.
Ja, just det. Just det. Det var alltså kurirar som gick över gränsen härifrån norska legationen i Stockholm med både vapen och med pengar.
Jaha. Det kom denna vägen.
Upp i dalen gick de över med.
Ja, det gjorde
ja.
Brottande.
Ja, just det.
Ja. Det är kanske här också nu.
Va?
Det kanske var trafik här också.
Jajamän, och här kom de och kom med lastbilar med last och körde upp till dalen och sen bar de över.
Jaså?
Ja.
Vapen och sånt där.
Vapen och pengar och material och alla slag.
Jaha.
Så det var en väldig rörelse här. Och det var så konstigt, för att vi grunnade så många gånger, för när dessa lastbilarna kom och vakna brydde sig inte om dem.
Nej.
Där släppte de iväg.
Ja.
Men det fick vi ju förstå senare att det var riktigt och att det var... Och där kom jag högre natt, det kom fullt med engelska flygplan över här. Och de hade vapen med sig till hemmafronten.
Ja.
Men då hade de kommit galt, så de hade kommit över gränsen, så de flog över här. Men då hade vi en luftvärnskanon som stod på berget i en sömer, och de började skjuta signalskott.
Yes.
Så de fick dem till att vända, och sen så såg vi där de släppte ner sådana fallskärmar med grejer i på andra sidan gränsen.
Yes.
Ja.
Då gick det bra.
På norska sidan, så då gick det bra.
Ja. Där nere i Rämärken, där släppte ni ner dem på svenska sidan.
Jaså då?
Och då, sen kom de över från Norge och hämtade.
Jaha, ja, det var kanske säkrare det.
Ja, jag vet, då släppte vi att flyga in över.
Ja,
över,
ja, just det.
Tyska bevakningen och så.
Ja, visst. Jo då, och jag hugger de skutt på en tysk flygmaskin här. Och den var kursvart och kom lock. Och de hade då inga sådana luftvärnskursprutor eller utan de låg på backen och höll dessa sprutorna rätt i väg. Och ja, men var det inte kallt och råkun.
Ja, sådär.
Så han ramlade ner på jämt, men han kom över gränsen, så han ramlade ner där bort vid Sömörje.
Ja, så.
Ja.
Yes.
Ja. Det är ju känt över hela vårt land och kanske utanför att här i, särskilt här i Nordmarka, så har det ju varit hästar och hästesport och traving i långa tider tillbaka. Och det är klart att det blir mycket prat och historier och skrönor om sådant dag. Jag vet för länge sedan, alltså, var det en finnegubbe som brukar komma hit. Han kom upp ifrån Kalan ifrån Finneskogen. Och den var liksom känd för att han skulle kunna trölla. Ja, i alla fall det var en gubbe här som hade en travare häst och den gick nog så förskräckligt bra, men så vart han dålig. Och han ville inte äta, utan han stod där och hang med huvudet. Men så kom den fina gubben och då tänkte han, ja men ska jag fråga, han kanske vet nu här då. Ja, han kom då dit och så sa han till gubben att vi får sätta den upp med väggen när, sa han, i sola får vi se. Och så sa han till gubben det att nu går du bak och lyfter på rumpa på en sån. Ja, det där gjorde han. Och så gick han fram själv och så tog han upp käften på hästen. Och så sa han till gubben, nu tittar du efter och ser om det lyser, sa han. Nej, sa gubben, det lyser nog inte, sa han. Ja, vad det jag visste, jag trodde säkert att han hade termobred, sa han. Men på tal om traving så har det ju varit vådliga här i Nordmarka, och det första så hade de, då var det ju inte än de hade spetsliga då och for på isen om vintern. Men hösten var så var det väl mer tia då, så det var en vådlig travban där i Årjäng, och den är ju känd över hela landet den hög. Och där spelar de på Toto och där grejer de värre och kör det så löpa sina. Men det var nog så att de gamla nordsvenska hästkamparna, de kom nog mer till leken de, för det var så väldigt modernt med dessa varmbloda och dessa stortravarna, så det var förskräckligt. Men det var en gubbe, han hade en nordsvensk, han hette Brunte gubben, och hästen kallade de för Brunte. Så det var inte så gott att se skillnad på det här, men i alla fall, han var förfärlig till att flyga iväg den hästen. Och det var en som sätter mig då, han hade fått ett sånt varmblod och han bara så svär, så det var vådligt att vi sätter 100 kronor, sa han, att denna hästen min ska bli värre. Då var det inte annat, vi hade en lång möse som vi körde på. Och den var 800 meter, och så det visste de akkurat. Men det var smalt där, alltså det var väl i snutt att två hästar tog sig förbi en annan. Men i alla fall, den här, de sätter iväg då, ifrån en här på mösen. Och han skönde nog när han berömde att det skulle gå galet, för den andra flog nog så förskräcklig. Och men han var lakart att vara framme sida på en höst, det bara så gör, så verkar han väl, för då hade de inte en sån här säckekärret. Var inte kart att slänga in på denna kärra, så att det basat av vägen och ner i hösten med både gubben och säckekärra och lite svärre fullblodet. Och han höll på då, så att han kom fram och den andra baskade bort i mösen där och höll på och inte ta sig upp själv alltså, när med hästen. Och då sa han det att nu ser du, sa han, att för blod det är som är värst, sa han i alla fall, sa han. Men på tal om hästar så var det nog de gamla hale nordsvenska var nog de värsta, för de hade det i skogen om vintern och de körde dem hårt. Och ända så var de på travarbanan om helgen och de var kallt och springer riktigt bra. Men nu är det ju slut med det där, för nu är det sådana vådliga hästar överallt här, så det som är nu. Annars är det ju slut på de, och det är mest bilar nu, och folk de ska häva sig upp i dessa bilarna och det ber iväg. Och på det viset så har aldrig ungdomen roligt nu som när vi var unga, för vi fick gå och hade vi en gammal cykel med en hissing runt ringen, då var det rena jorda. Men nu är det inte så länge. Nu ska de upp i en bil och kommer de på ett danselokal så är det inte bra. Då häver de sig upp i och fär på en annan. Och så går det en natt. Alltså på en mördag då när de fär in så fär de gärna till vägen och det blir en spektakel till alltihop. Men Den gamla tiden, den var rolig i alla fall. Det var en kunde ge sig roligt och lite då. Det behövdes inte så mycket, för om man kom iväg en lördag kväll och hade sig på den cykel och kom över till Ödje, så var det roligt nog. Det var inte frågan om några bilar och så hade den inga skällingar heller då, så det var inte något tal på det. Utan kunde den komma iväg och hade en 25-öring i lomma, så var det ju svart.
Det var det.
Ja, då var det lösningsförbaggare.
Med baggare och.
Det var värst var det förstås, att vi ville nog gärna att tösna dem, så det likade inte. Och det var så att vi var väl kanske lite grann omtyckte där, för det vi kom på andra sidan av gränsen. Och då var det galet.
Men det var inga allvarliga.
Och nej då, det gick över, vet du. Det är klart att det vart väl lite
blå ögon,
ja, och en näseblod och så, men att det var vart det, vet du.
Ja, och så fick de väl behålla sina jäntor.
Ja.
Och så fick de väl behålla sina jäntor.
Ja, då, det är klart, det var så, de jagades ju i mig.
Ja.
Ja då, men att nog på slutet,
ja, men roligt var det.
Roligt var det, ja men. Det var inte frågan om det. Men nu hörde jag det säkert att det är sista året då de hade en länsman där, den har fått dem upp i en bil och for till Alden i finka med dem en gång.
Jaså.
Det var aldrig frågan om när vi var unga, utan det var, hade vi slukt, så nästa lördag så var vi lika samsa.
Är det hans vän?
Ja, Lisegård, ja.
Jag såg att Lisegård,
ja. Men han är ju pensionerad nu.
Ja. Och nu har det väl den, vad heter han, Svens?
Jag vet inte att han heter Nordlänsman, det har fått.
Jo, det har en som tjänstgjorde i hemmafronten på sin tid och som blev skjuten av tyskarna och kom till Grini, vad heter
han? Ja. Men måste det vara Lisegård då?
Nej.
Men så?
Ja, det är någonting på Svensrud. Nej, Sven.
Han heter inte Svensrud.
Det är någonting i den vägen.
Ja,
är det?
Ja, ja du.
Men jag är inte riktigt säker på namnet.
Nej.
Han var nere i Örmark och var därifrån den min.
Ja, just det.
Ja.
Just det. Mm. Det påstås ju, och det har jag ju hört, så folk på andra sidan gränsen, att de sköt en sån nazistlänsman där jämt på andra sidan gränsen när vi först går, så säkert att det kom ett bud in att nu har de slaktat en kvige där och håller på att dela ut det. Och de sa till en där att hua och ligger på dynhögen, och han skulle iväg då och kom väl upp på den i dyrhagen, men då smällde det bort i myra och därmed så var han färdig.
Och låg han på dyrhagen?
Ja.
Alltså, ja. Det var en som gick tyskarna och ser.
Ja, det var en kvissling.
Jaha.
Men nu tror jag flögen blir höstbund på det här, nu tror jag lite i.
Alltså. Ja, det är en här, men den har flera vänt.
Jo, det sörjer överallt. Vi försöker väl att göra en sista ansträngning nu när det blir hösten.
Ja, det var så det. Ja, det var ju mycket trevligt.